1942. Finland var i krig. Det var vådliga tider i många avseenden. Det rådde matbrist i Finland. Och speciellt i städerna led barnen av hunger. Världskriget hade kulminerat i omfång och ingen visste dess fortsatta förlopp eller upplösning. Svenskarna erbjöd Finland sin hjälp och lovade att ta barnen i beskydd under den svåraste tiden. Sammanlagt fördes cirka 75 000 barn via Åbo till Stockholm med färjor och i norr med tåg till Haparanda och vidare in i landet. Även Danmark deltog i hjälpen till Finland. Efter kriget återbördades barnen, de sista under år 1946. Cirka 15 000 barn blev av olika anledningar beständigt kvar i Sverige. Varje barn upplevde krigsbarnets lott på sitt sätt. Detta är en sann historia. På väg. Dagen för avresan kom. Januarikylan var sträng. En liten resväska av papp hade packats för resan. En mor gick med sina barn, två små pojkar, mot mötesplatsen vid järnvägsstationen. Den stora stationshallen var full av ljud. Barnen grät, och mödrarna grät också när de lämnade över sina barn till lottorna. Dessa ropade upp de avresande barnens namn. Man trädde en lapp av papp kring halsen på barnen och sa att den under inga omständigheter fick tas bort, inte ens för natten. Lottorna bar de minsta till tåget genom godsexpeditionen. Slutligen hade folkmassan glesnat. Bland de få människorna stod bara den större av pojkarna, Reijo, kvar med sin mor. Lillebror Pentti var redan på tåget. Den större pojkens namn hade man fortfarande inte ropat upp, och han brast i gråt. Han får alltså inte åka till Sverige. Lottorna tittade på barnet och sedan på varandra. Namnet fanns med bland de allra sista. Modern tryckte sin kind mot pojkens kind innan hon lät trä papplappen om halsen på honom. Pojken grep morskt tag i Lottans hand och vinkade till modern. Guds frid, sa han. Hur kunde väl han veta vart han var på väg? Sverige eller vilken som helst annan plats. Han hade aldrig blivit lämnad ensam. Ensam. Men Pentti då? Pojken vände sig om, såg sig omkring och frågade oroligt. Var är Pentti? Det visste inte tanten. Hon tog en lakritspipa och gav den till pojken. Väl inne i tåget märkte pojken att alla bäddar var fullbelagda av barn. Ute var det redan mörkt. Belysningen i vagnarna syntes inte ut för fönstren var täckta med tjocka gardiner. Pojken kände sig ensam. Han var på väg någonstans. Runt hans hals hängde en namnskylt av grå papp. Pojken började gråta tyst. Tåget färdades mot Åbo genom den mörka natten. Emellanåt stannade tåget och väntade. Sedan pustade loket ut ett ångmoln, men visslan ljöd inte. Signalljud och lysen var förbjudna eftersom det var krig, och fienderna hade kunnat upptäcka tåget. I Åbo flyttades barnen över till en färja som hette Arcturus. Färjans mörka sidor och däcket glänste av is, men ur skorstenen bolmade svart rök. Färjan skulle föra barnen till Sveriges huvudstad Stockholm. Inne i båten fördes pojken tillsammans med de andra barnen nedför smala trappor längre och längre ner, ända tills trappan inte fortsatte längre. Där nere fanns bäddar i trästommar med grå madrasser och filtar. Slutligen kastade färjan loss från hamnen och satte dunkande av mot en rött som öppnats genom skärgården. Motorns ljud hördes överallt. Väggen in till pojkens säng vibrerade rent av. Sedan hämtades barnen för att äta. När alla hade ätit sina matportioner fick de gå upp på däck och sträcka på benen. I snäva cirklar fick man gå tillsammans med sköterskan och de andra barnen. Då såg pojken hur det låg vit snö överallt. Det såg ut som om färjan gick genom vita snödrivor. Öar syntes på avstånd, men på däcket blåste en hård vind som gick igenom kläderna. Snart fördes barnen tillbaka till bäddavdelningarna och blev tillsagda att sova. Pojken var fullt påklädd. Han försökte vara tyst, även om många av barnen grät. Sköterske-tanterna tröstade de som grät och förde andra till toaletten. Pojken tyckte allt detta verkade konstigt, och han kunde inte kissa ordentligt hur han än försökte. Han hade ont i magen. Sedan återvände man till sängarna och pojken somnade till braket av isflaken. I det sjukhusliknande huset. Slutligen anlände färjan till Stockholm. Barnen fördes i land till ett ställe där det efter en lång tid i kyla var varmt. Alla kläder skulle av. Namnlappen var det enda man inte fick ta av sig. Sköterskorna föste ihop barnen i en kö framför en stängd dörr. Och i tur och ordning började man kalla in dem. När det blev pojkens tur bad en vitklädd farbror honom att sitta ner på en stol. Härefter följde många olika moment. Man mätte och vägde honom, tittade honom i halsen och slutligen blev han stucken med en spruta. Emellanåt pratade farbrorn något som pojken inte kunde tyda. Det där konstiga språket hade pojken hört redan på färjan. Men sköterskan talade ett språk han förstod. Sedan gick man till ett annat rum där det fanns en stol och runt den en massa hår. En annan farbror kom och rakade raskt pojkens huvud kalt. Pojken fördes till ett tredje rum där det fanns barn och tvättmateriell. Och från taket rann det hela tiden varmt vatten ner på barnen. Barnen tyckte det varma vattnet var härligt. Efter tvätten torkade man dem med en stor handduk och håret gneds in med ett ämne som luktade illa. När de hade klätt på sig rena nya kläder fördes de till en sovsal där det fanns många sängar. Pojken trodde han var på ett sjukhus. Maten kom man med till rummet och de fick äta sig mätta. Fönstren behövde inte övertäckas så som man gjort hemma och gatorna var belysta. Man såg många bilar från fönstret. De for åt alla håll och barnen upphörde inte att förundras över dem. I Finland var bilen fortfarande en sällsynthet. På kvällen drog sköterskan ändå gardinen för fönstret och barnen gick motvilligt till sina sängar. Liggandes vaken i sängen funderade pojken åter på sin bror. Var är Pentti? Pentti hade inte synts till på hela tiden. Med tåg till det riktiga Sverige. Barnen vistades i det sjukhusliknande huset en längre tid. De började redan bli hemmastadda där. Men sedan en dag gick de åter till det där rummet. Rummet där farbrorn i sin vita rock var. Nu synade farbrorn bara hastigt alla barnen och lyssnade till sköterskan som läste ett papper för honom. Sedan fördes barnen tillbaka till omklädningsrummet och, som genom ett under, där låg nu pojkens egna resekläder i en prydlig hög. Var de alltså inte i Sverige ännu? Pojken hade inte alls velat fortsätta resan. Mor kunde också få komma så länge som han redan hade varit i Sverige. Barnen fördes till en bil och med bilen till järnvägsstationen. På stationen kramade sköterskorna om pojken och lämnade över honom till en ny tant som talade det där konstiga språket. Tanten tittade noggrant på papplappen. Sedan var man återigen på tåget och den nya tanten pratade lustigt, liksom alla andra runt omkring honom. Pojken började betrakta sin omgivning. Skulle han lämnas ensam på det här tåget? Pojken blev gråtfärdig och strax kom en vänlig tant fram till honom. Hon talade det språk som talades hemma. Tanten berättade att nu var pojken på väg till det rätta stället i Sverige, men dit var det fortfarande lång väg. Pojken lugnade sig. Detta var nog inte det riktiga Sverige ännu. Och slutligen somnade han. När tåget redan hade stannat flera gånger vid stationer kom den vänliga tanten åter till pojken och sa: "Nu vid nästa station är det den rätta stationen. Där kommer man att möta dig. Säkert känner någon igen dig där." Pojken funderade på vem som kunde komma honom till mötes. Hade till exempel mor kommit hit för att ta emot honom? "Kom med du också," bad pojken. "Kan de prata som vi?" Tanten såg bort. Hon svalde och fick ingenting sagt. Undras hur många gånger den här pojken redan tvingats bli besviken. Hur kunde en 5-åring förstå att alla här talar det andra språket? Måtte det bara finnas någon som kunde hjälpa barnet den första tiden. Nu saktade tåget in mot stationen. "Stora höga," läste tanten på väggen till den lilla lokala stationsbyggnaden. Hon tog pojkens väska av papp och när tåget stannade lyfte hon ner pojken på perrongen. Tillsammans gick de fram till en man och en kvinna som väntade vid stationen. Tanten diskuterade med dem och de kontrollerade uppgifterna på pojkens kraglapp. Sedan räckte tanten över pojkens pappväska till mottagarna och kramade pojken hårt i sin famn. Innan pojken hann förstå något hade tanten försvunnit tillbaka in i tåget. Tåget väste och pyste en stund och fortsatte sedan resan utan att pusta och stånka. Pojken kände sig plötsligt övergiven. Tanten lämnade honom alltså. Man hade övergett honom igen. "Mor!" skrek han. De som kommit pojken till mötes stod rådvilla en stund. De kunde inte säga något annat än hans namn uttalat på ett konstigt sätt. "Rejo, vår gosse, välkommen." Kvinnan var rundlagd och gråögd och hade på sig en tjock vinterjacka. Hon böjde sig omtänksamt ned mot pojken och drog honom till sig. Pojken drog sig blygt undan. Då ingrep mannen. Han satte sig på huk och klappade pojken hurtigt på axeln. Pojken tyckte mannens leende kändes vänligt. Han skrattade godmodigt. "Jo, mensan, du är ju en finne förstås, vet jag." Mannen hette Harald och han var dräng. Han hade tjänat på den gården dit pojken var på väg ända sedan avslutad värnplikt. Gården hette Gåre. Harald var en enkel och godhjärtad man. Och pojken kände mera förtroende för honom än för den där kvinnan, Ingrid. Mannen tog pojkens hand i sin stora hand och pojken började gå bredvid honom. Även Ingrid grep tag i pojkens hand och pojken lät henne hålla hans hand. Bakom stationen väntade en släde och en brun häst med ljus man. I släden låg en tjock fårskinnsfäll. Pojken fick sitta mellan de vuxna i släden och Harald drog upp fällen över hans ögon så att han inte skulle bli kall. Pojken såg inget bakom fällen så han skrek: "Släpp!" Men inte förstod de det inte. De höll bara kvar pojken i värmen så att han inte skulle bli förkyld. Pojken tystnade. Detta hade han inte kunnat vänta sig. Nu var han verkligen ensam. Inte ett enda ord, sa de, som han kunde förstå. Hästen sprang raskt och till slut kikade pojken upp och såg sig omkring. Harald pratade om ditt och datt och väntade sig inte så att någon skulle svara honom. Jo, mensan, du är ju en finne du, förstår jag. På gårde. Ekipaget körde in på gårdsplanen. Nästan hela familjen var där och väntade. Där stod husbonden, farbror Karl, samt döttrarna Judit, Märta och Anna. Det var den näst äldsta dottern Ingrid som hade varit tillsammans med Harald och mött upp vid stationen. Pojken lyftes upp ur fårskinnsfällen och ner ur släden. Han grät inte. Med allvarliga ögon blickade han på dem som hade kommit honom till mötes. Även mottagarna var bestörta. Ingen förmådde säga eller göra något. Familjens yngsta dotter, Anna, betraktade pojkens förgråtna ansikte och hennes ögon tårades också. Alla hade en tryckande, kvävande känsla i bröstet. Hastigt böjde sig Anna ner helt nära pojken och tryckte sitt ansikte mot pojkens kind. Så hade mor också gjort när hon lämnat honom. Men inte heller på detta ställe fanns mor. Mor, utstötte pojken desperat. Jag vill inte leka Sverige längre. Pojkens rop stegrades till ett skrik. Hem! Jag vill hem! Anna kände hur hjälplös hon var. Pojken grät säkert efter sin mor. Anna kände hur hon nu borde försöka vara som en mor för pojken. Så hon lyfte upp barnet i sin famn. Hon bara höll barnet i sin famn, ovetande om hur mycket detta betydde. Pojken lugnade slutligen ner sig och snyftningarna dämpades. Anna satte ner pojken på marken och tog hans hand i sin. Vi går in, det är kallt här ute. Inne tog man av ytterkläderna och papplappen togs bort från halsen. Då förstod pojken att detta alltså var det riktiga Sverige. Hit hade han blivit skickad. Mamma Inga låg inne och vilade. Och de gick för att hälsa på henne inne i sängkammaren. Mamma Inga hade hjärtfel och var sängbunden. Familjens äldsta dotter, Judit, vårdade henne. De andra satte sig ner och diskuterade. Vad händer härnäst? Vad tänker och känner pojkens riktiga mor, tro? Verkligheten hade överraskat alla. Hos sig hade de nu en hemlängtande, främmande, gråtande pojke. De förstod inte pojkens språk och pojken förstod inte deras språk. De bestämde sig för att skriva till barnets mor. Allra först skulle de lära sig att uttala pojkens namn rätt. Efter middagen gick Anna upp med pojken till överordningen. Där fanns en säng färdigbäddad för pojken. Anna satte sig på sängen och tog pojken i famnen. Pojken tydde sig till henne och lugnade sig i hennes famn. De andra hade blivit kvar nere. Efter en stund nickade pojken till. Anna la barnet i sängen och smög tyst iväg ner till de andra. De andra granskade som bäst pojkens huvjacka. Händigt sydd. Ett gammalt men fortfarande bra tyg. Av sömmarna att döma var den sydd av en omsorgsfull sömmerska. Ett fint arbete. Jackan kunde pojken få behålla. Skorna däremot såg välanvända ut. Säkert hade de använts av de äldre barnen. De kunde slängas bort. Men hur länge skulle det dröja innan pojken lärde sig att tala svenska? Pojken sov ända fram till kvällen. Och inte heller då vaknade han mer än till hälften. Matt och lealös lät han dem ta av honom tröjan och byxorna. Strumpebanden och knapparna fick Anna och Märta att skratta, men inte ens det fick pojken att kvickna till. Han somnade om och sov ända fram till morgonen. Då han vaknade hittade han nyinköpta underkläder, en tröja och ett par byxor som Ingrid hade kommit med bredvid sängen. Han märkte att han var ensam i rummet och började att klä på sig med samma. Samtidigt som han klädde på sig synade han rummet, en hög ugn. En sådan hade det funnits hemma också. När man gjorde upp eld i ugnen fick man värme även under kalla dagar. I rummet fanns förutom hans lilla säng ytterligare tre sängar, i vilka ingen sov numera. På morgonen var bordet dukat med gröt, ägg, bröd och strimlat kött. Pojken visade med sin blick vad han ville ha, och det var inte svårt att förstå hans kroppsspråk. Familjen granskade nyfiket den nyanlände. De pratade med varandra på svenska och log emellanåt vänligt mot pojken. Efter frukosten förde man pojken till en kammare där det fanns många olika leksaker. Han fick leka alldeles själv med dessa. Fast nog skulle han gärna låta även Bentti leka om Bentti bara kunde komma. Emellanåt fick en suck pojken att skälva. Men snart överväldigade allt det nya hans sinne igen. På kvällen satte Karl på radion. Pojken förundrades över rösten som kom ur lådan. Pojken försökte se var någonstans mannen vars röst hördes från lådan var. Men ingen syntes till.